Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hej och välkomna till ännu ett Babys podcast. I studion med mig, Carina Barnmorska.
Rebecca Kaplan, gynekolog, som vanligt.
Yes, vetenskapsnörd, och det är extra bra idag.
Ja.
Vi ska grotta in oss lite grann i hur IVF-barnen har det. Hur det går för dem. Det här blir ett spännande avsnitt, Rebecca.
Mm. Det blir ett avsnitt för en vetenskapsnörd, som jag.
Yes, yes. Ah. Häng med. Ja, Rebecca, hur har det gått för de här IVF-barnen då enligt forskningen? Eller ja, först kanske vi ska säga så här du. För första 1982 var det ju den första assisterade befruktningen.
I Sverige.
Stämmer? I Sverige.
Ja, i Sverige. Den allra första var ju 1978 i Storbritannien. Så vi var 4 år efter.
Ja.
Men ja.
Ibland är vi före, ibland är vi efter.
Ja.
Men då är det ju också så att i Sverige då så föds det ungefär 5000 barn med assisterad befruktning varje år.
Mm.
Hur ser det ut i världen?
Jag har ingen siffra på hur många det är varje år i världen. Men om man tar alla barn som är födda efter IVF från 1978 när det var den allra första och fram till nu, så är det fler än 9 miljoner barn. Alltså vi börjar närma oss hela Sveriges befolkning faktiskt.
Wow.
Så det är fantastiskt att, att vi har det här, att vi har den här möjligheten, helt enkelt.
Ja. Men det vi vet det är ju att riskerna med provrörsbefruktning, de är låga både för kvinnan och för barnet. Men behandlingen kan ju såklart upplevas som påfrestande hos både kvinna och paret.
Ja, alltså det är väl en påfrestning både tiden innan när man går och väntar på utredning och sen utredningen och behandlingen såklart. Mm. Men i stort så är ju de här graviditeterna väldigt normala. Det är väl en typ av assisterad befruktning som sticker ut lite där, och det är ju äggdonationerna när vi ser lite ökade risker för mamma, och det har vi haft ett avsnitt om och pratat.
Absolut.
Om.
Men gå tillbaka liksom, och titta.
Ja,
lyssna till.
Precis. Men i övrigt liksom, generellt så är ju IVF-graviditeterna ungefär som de spontant tillkomna graviditeterna.
Ja. Så låg risk räknas de idag. Och det finns ju lite olika metoder här också då. Men det vi tänker på idag, det är ju fantastiskt roligt att denna teknik ändå har utvecklats. Att så många ofrivilligt barnlösa kan få hjälp.
Ja, precis. Och Nobelpriset 2010 handlade ju just om IVF. Ja. Mm. Så att det här är ju något som också uppmärksammats, att det är viktigt och att det är fantastiskt att vi har den här kapaciteten och kunskapen och att vi kan hjälpa till.
Mm. Det har ju gått några år sedan första barnen föddes, och med det så kommer ju forskning.
Mm.
Och den ska vi titta på idag. Det finns ju några studier, det finns någon lite äldre, men vi har tänkt att ägna oss åt de ganska nya. Från 2020, 2021.
Ja, kanske lite någon 2013, men anledningen till att det är viktigt att titta på de lite nyare studierna, det är ju också att IVF-tekniken har förändrats mycket sedan 1982. Den förändras väldigt snabbt. Vi har betydligt fler metoder, vi har förfinat metoder. Och det gör ju att om man då tittar på gammal forskning, så är det inte helt säkert att det gäller för de barn som föds idag. samtidigt är det också så att när vi tittar på hur det går för individer som är födda efter assisterad befruktning, så vissa saker dyker ju upp i ens liv ganska tidigt. Vissa saker kanske man får vänta tills de är tonåringar eller unga vuxna. Det vi inte har studier på, det är ju sådana komplikationer som, eller risker som kan dyka upp senare i livet. Vi vet till exempel ingenting om hjärt-kärlsjukdomar, hjärtinfarkt, stroke, typ 2-diabetes hos de som är födda med IVF. Därför att det är ju tillstånd som kommer sent i livet när man är 50 plus oftast. Och så gamla har ju inte våra IVF-barn hunnit bli ännu.
Nej,
så det vet vi inget ännu. Men ja, forskning pågår och fortsätter. Vi kommer ju följa de här barnen livet ut. De är spännande.
Ja, verkligen. Riskerna under graviditet och förlossning, de är ju väl undersökta dock.
Ja, det är det ju såklart. För där har vi haft många år på oss och dessutom många varje år att kunna studera. Så att just tiden under graviditet, strax efter födsel och de första levnadsåren, där finns det ju många och väldigt stora studier.
Två av de här kvinnorna som ingår i då team, eller kanske är forskarledare till och med, jag vet inte riktigt. Men det är ju svenska kvinnor.
Ja, det finns
fler.
Ja, det är ju ganska många svenska studier när det gäller IVF. Det finns ju en massa internationella också. Men jag tänker också att när vi sitter här i Sverige och pratar om hur det går för IVF-barn, så är det bra om vi har svensk forskning att luta oss mot. Därför att bara det faktum att vi har lite olika system för hur IVF bekostas, om man får betala det själv eller om staten kliver in och hjälper till. Bara det gör ju att det blir en selektion. Vi har ju den liksom fördelen i Sverige att eftersom vi får, inte alla, men att väldigt många kan erbjudas IVF inom ramen liksom för vår vanliga hälsovård, det gör ju att då blir det ju föräldrar liksom från alla yrken, alla kulturer, alla samhällsskikt liksom, som kan få hjälp. Och då får vi en bra spridning och kunna säga hur det går för de här barnen. Medan i länder där IVF bara är någonting som är möjligt för dem som har en extremt bra ekonomi, då blir det ju mycket svårare liksom att kunna säga ja, men IVF-barn mår mycket bättre än andra barn. Är det verkligen IVF vi mäter då, eller är det faktum att man mår bättre om man har välbeställda föräldrar? Så just våran liksom hyfsande skapliga rättvisa när det gäller IVF i Sverige, även om den inte är komplett, men det gör ju ändå att vi får ganska bra spridning i våra studier. Och sen har ju vi fantastiska register i Sverige. Att vi kan följa en person liksom genom småbarnstid, genom skola, unga vuxna och så vidare. Är mycket bättre registerstudier än många andra länder. Så det är en styrka.
Ja, precis. Ja, verkligen. Nej, men det är ju super att vi har de här forskarna världen över. Nu tänkte jag att det var extra coolt att det var lite svenska kvinnor.
Ja.
För det är många kvinnor just i det här, vad jag kan säga. Varför tror vi att det är så?
Kanske möjligen en avspegling av att om vi tittar på specialiteterna som vill forska om det här, det vill säga gynekologi, obstetrik och barn, så är det väldigt mycket kvinnliga läkare. Jag tror att det är det vi avspeglar. Det är mest kvinnor i den specialiteten just nu.
Precis. Men det jag kan se det är att forskning säger nu att IVF-barnen får bättre livskvalitet än andra vuxna.
Ja. Då tänker du på den här australiensiska studien, eller hur?
Det gör jag. Och där är ju forskare Karin Hammarberg, svenska Karin, med kollegor som har tagit den, va?
Ja, precis. Och den är ju gjord tillsammans med australiensiska kollegor. Så att materialet där är ju då, det är ju baserat på australiensiska IVF-barn. Och det är ingen jättestor studie, ska man väl säga. Och den är gjord i form av enkäter, så det är ingen registerstudie heller. Men det man visade där var ju att unga vuxna som hade tillkommit genom IVF, att de skattade sin livskvalitet högre än jämnåriga som hade kommit till på spontan väg. Ska man kasta in någon liten brasklapp i den där studien, så dels att den är lite liten kanske. Sen är det, om man kikar lite på hur IVF-systemet är i Australien och hur det bekostas, så har de ju inte riktigt samma regler som i Sverige. Till viss del så kan man kan få tillbaka kostnaden för vissa ingrepp och för vissa utredningar. Men det täcker inte så komplett som det gör i Sverige, utan där är det också kopplat till vad har man för försäkringar och så vidare.
Mm, så det skiljer sig lite.
Ja, jag skulle inte våga sticka ut näsan och säga att man kan översätta det till 100% till hur svenska unga vuxna födda efter IVF mår. Det kan vi faktiskt inte, eftersom systemen inte är de samma. Men det är en trevlig liten hint, tycker jag, åt rätt håll. Man skulle ju vilja att vi i Sverige gjorde en liknande studie, en sån enkätstudie på våra IVF-ungdomar.
Och det kommer säkert.
Det kommer säkert. Säkert. Det kanske pågår i detta nu, fast vi inte vet om det.
Nej, exakt. Nej. Men du, då har vi en annan gynekolog och obstetiker på Sahlgrenska akademi som heter Emma Norman. Hon säger, hon är ju då som sagt också forskare och har gjort en avhandling, och säger att det går bra på lång sikt för barn födda efter IVF. Och vad menar hon då? Vad har vi sett för resultat där?
Ja, det hon beskrev i sin avhandling, om någon är jättesugen på att läsa den, så kan jag säga att den finns att söka rätt på nätet och läsa. Den heter Long Term Outcome of Children Born After Assisted Reproductive Technology. Och hon heter alltså Emma Norman, så det går att söka. Men det hon visar då, dels så tar hon upp det här med att vi vet att barn som är födda efter IVF har lite ökad risk för att födas för tidigt och har låg födelsevikt. Men ganska mycket av den riskökningen är kopplad till att det faktiskt är fler tvillingar eller trillingar efter IVF. Så det är möjligt att det snarare är det, att vara tvilling gör att man föds för tidigt och väger lite mindre. Sen så har ju hon då tittat på, dels har hon tittat på det man kallar för kognitiv utveckling, alltså hur fungerar hjärnan, hur fungerar skolprestationer, och där ser det bra ut för IVF-barn, det är ingen skillnad mot de spontant tillverkade barnen. Man har också tittat på risken att utveckla typ 1-diabetes, eftersom det är något man gör oftast i unga år. Där finns det inte heller någon ökad risk överlag. Man såg en liten riskökning för de som var födda efter frysåterförande, det vill säga att man för tillbaka ett fryst embryo. Där var riskökningen så liten, så där ska man nog vänta in och se fler studier innan man kan säga att det verkligen är så, att det inte liksom är slumpen. Sen är det så här, som jag sa lite grann i början, man har försökt titta också på det här med hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes och inte sett någon skillnad, men det är ju också för att det här är ju tillstånd som dyker upp senare i livet, och IVF, de som är födda efter IVF i Sverige har inte hunnit bli så gamla ännu. Så att där får man ju bara fortsätta och vänta och se. Ja.
Absolut. Men du, fetma då, tycker jag såg att de hade tittat på också.
Ja, och där då såg man en liten ökad risk för fetma hos IVF-barn jämfört med de som var födda efter spontan befruktning. Men man ska vara lite försiktig när man tolkar det, eftersom det här är ju en registerstudie. Det är inte säkert att alla barn och ungdomar som har övervikt eller fetma är registrerade. För att det ska bli registrerat, då ska ju någon i vården ha ställt den diagnosen, satt den diagnoskoden och rapporterat in den. Och det kan vi inte vara säkra på att det är 100% täckning, att alla barn och ungdomar med övervikt och fetma verkligen får den diagnosen i sin journal.
Du menar på att man är bättre på att notera IVF-barnens eventuella fetma än hos andra barn?
Det vet vi ju inte. Eftersom vi inte har 100% täckning och vi har inte kollat alla barn, så kan vi inte veta det. Och det kan ju...
att studien kanske, att fler i studien, eller studien, IVF-barnen kanske kontrolleras mer, tänker jag. Och därför så kan utfallet vara på det här sättet.
Det tänker jag egentligen att de inte gör. För de går ju samma program, liksom på samma BVC-kontroller. Och, så det borde inte vara någon skillnad. Utan här kan ju liksom också slumpen spela in lite grann.
Mm. Förstår.
Ja, så där får man får vara lite försiktig när man tolkar det. Helt enkelt.
Det ska man. Ja,
ja. Ja, så det var väl...
Men då säger du att de mår ju egentligen inte bättre i sin kognitiva utveckling.
Nej.
Eller egentligen risken är inte mindre för att utveckla typ 1. Egentligen så mår de som alla andra.
De mår som alla andra. Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Alltså de har samma skolresultat som de spontant tillkomna. De har inte vare sig högre eller lägre risk att utveckla Tibet-diabetes. Det är ingen koppling liksom mellan IVF och barnens diabetes.
Nej.
Och det är väl...
Ja, men då blir det väldigt konstigt för mig när jag läser att det går bra på lång sikt för barn födda med IVF i rubriken.
Man skulle kunna säga så här.
Då det läser jag den mer positivt.
Ja, men man skulle kanske ha satt rubriken, det går lika bra.
Ja, exakt.
Nu är vi inne på journalistiska detaljer när man sätter rubriker. Ja, när man sätter rubriker. Man ska komma ihåg att rubriker i tidningar sätts inte av den som har skrivit artikeln. Kan vara bra att veta om. Oftast är det någon annan som sätter rubriken. Det är väl
som äger tidningen som säljer.
Ja, men det är väl, man ska väl säga så här, det går, om man tänker på skolresultat och liksom vissa sjukdomar som vi är oroliga för, så går det lika bra för IVF-barn. Mm. Och för spontant tillkomna.
Men du, har man någonsin tänkt att det skulle gå sämre för de här barnen?
Ja, det är nog det som har varit hypotesen för ganska många. Alltså när man startar en studie så har man ju oftast en hypotes. Jag tror att ganska många har gått in med farhågan att det skulle gå sämre för dem. Att de skulle klara sig sämre i skolan eller att de skulle ha ökad risk för sjukdomar. För att vi har varit där och petat och bökat och stört naturen. Och framförallt de som är tillkomna efter det man kallar för ICSI, alltså att man har fört in spermien i ägget. Alltså inte att spermien har fått simma fram själv och befrukta ägget, utan man har verkligen fört in spermien i ägget. Där har man ju haft en oro för att den här metoden skulle göra att vi liksom eventuellt skadar någonting när vi går in med våra tunna glaspipetter så att säga i. Så att utgångspunkten har nog varit det att man har forskat för att man har varit orolig för IVF-barnen. Och att man då kan säga att det går lika bra, det tror jag att vi i vården tycker är en vinst. Alltså vi är glada för det. Vi vill att det ska gå lika bra. Jag har inga förväntningar på att de ska vara friskare eller smartare eller så. Det verkar ju i Australien som att de blir gladare i alla fall.
Ja, precis. Men då kanske alla vill göra IVF i så fall om barnen får ett bättre IQ och man mår mår bättre i sina hjärt-kärlsjukdomar, att man inte har fetma, ingen diabetes och så vidare. Ja.
Det kan man tänka sig att det kunde bli.
Ja, framtiden.
Det finns en studie också, en stor studie som är från Karolinska institutet i Sverige, där man har tittat på risken att drabbas av psykisk ohälsa senare i livet om man är född.
Den är intressant.
Den är intressant på så sätt, om man är lite forskningsintresserad, att det är så viktigt att man, när man gör jämförelse mellan två grupper, att man också tittar väldigt noga på olika bakgrundsfaktorer. Är föräldrarna friska? Hur gamla är föräldrarna? Har föräldrarna övervikt? Alltså, sådana saker måste man justera för när man jämför två grupper, annars kan det bli lite tokigt. För först när man gjorde en analysen på den här studien så kunde man se att personer som hade blivit till genom assisterad befruktning hade en lite ökad risk för tvångssyndrom jämfört med de andra. Men sen när man justerade för de här olika bakgrundsfaktorerna hos föräldrarna, då försvann den här kopplingen helt. Så det visar verkligen hur viktigt det är att man liksom i sin beräkning, att man plockar in fler faktorer än bara två. Liksom.
Mm. Ja, absolut. Och hur gamla var barnen då?
Nu ska vi se, den här studien, det var 1,2 miljoner personer födda i Sverige mellan 1994 och 2006. Och när man gjorde studien, eller avslutade studien, så var deltagarna mellan 12 och 25 år gamla. Det man tittade på också, nu ska vi se om jag hittar fram den. Jo, det man tittade på när det gällde psykisk ohälsa, det var ju allvarlig depression, ångest, tvångssyndrom eller självmordsförsök. Så det var de sakerna man jämförde mellan grupperna. Och som sagt, det här är unga, det är ungdomar och unga vuxna man har tittat på. Så vi vet ju ingenting om hur mår man som 40-åring.
Nej, exakt. Nej. Inte riktigt ännu, men snart. Nej. Där också. Mm. Mm. Men utfallet på de andra då, med depression, ångest?
Ingen skillnad.
Ingen skillnad.
Ingen
skillnad någonstans.
Nej.
Nej.
Same. Och det är också så här, där kan man också prata om rubriksättning. Rubriken här, man tittar på, det är ju inte rubriken på själva studien ska jag säga, utan rubriken som man har satt när man har skickat ut det här som pressmeddelande från Karolinska institutet, så har man skrivit rubriken IVF-barn mår prima som unga vuxna. Det är ju en saftig tolkning, tänker jag. De mår lika bra som andra unga vuxna. Återigen det här med rubriker. Om man själva titeln på studien, den är lite mer återhållsam. Long-term follow-up of psychiatric disorders in children and adolescents conceived by assisted reproductive techniques in Sweden.
Bara det. Nej, men det ska väl sägas också att Emma Normans Det går bra på lång sikt för barn födda efter IVF, det är nog inte hennes rubrik det heller. Utan det kan vara så att det är pressen som har satt den rubriken.
Men jag tycker vi ska vara väldigt glada att det går lika bra.
Tycker jag också.
Tycker jag, det är vi nöjda med.
Så. Ja. Ja. Mm. Men du hade en till.
Ja, jag har till och med
två till
vi ser här. Ja, vi kan ta den som jag hittade här. Nu ska vi se, bara kika så att jag ser vilken. Den är från februari 2020, är den publicerad. Den är också svensk. Och det här var en studie där man tittade på 2,8 miljoner barn. Och då är det inga tvillingar eller trillingar eller så, utan det här är enlingar. Och så jämförde man de som hade tillkommit via olika typer av assisterad befruktning med de som hade tillkommit på naturlig väg eller spontan befruktning. Och det man kunde se, det var att de som hade tillkommit via provrörsbefruktning eller assisterad befruktning, de hade en liten högre risk att dö under sina första veckor i livet. Och det här berodde ju på en koppling till att det var lite ökad risk för att födas för tidigt. Så kopplingen handlade om tidig födsel. Men liksom, riskerna var fortfarande på låga nivåer. Men man såg en liten skillnad mot de som hade tillkommit på spontan väg. Men det man pratade om, den här absoluta risken, vad är risken för precis den här individen? Mm. Den är ju jättelåg även för IVF-barnen. Det är bara att man såg en liten skillnad. Men det är alltså kopplat till att födas för tidigt.
Mm.
Ja. Sen ska vi se, vi hade en till här och den är väl lite grann, ja, den är inte helt färsk, men jag tycker det visar lite grann på det här också, när man läser studier, att man får tänka lite grann när studien gjord. Mm. Och att man också tänker på att våra metoder har ju liksom både behandlings- ja, men förfinats och ändrats. Ja. Mm. Och det här är en studie som kom 2013, så att den är ju då 9 år gammal. Och i den studien så visade man att det fanns en koppling mellan behandling för manlig infertilitet och en ökad risk för autism hos barnet. Och det man hade tittat på var ju den här ICSI som jag beskrev, när man injicerar spermien direkt in i ägget. Och då, det här var också då en baserat på svenska register. Det var mer än 2,5 miljoner barn i den här studien. Och då är det barn födda mellan 1982 och 2007. Och så följde man upp i register för att se om de hade fått diagnosen autism eller någon typ av utvecklingsförsening. Och då, i den här gruppen med IVF, så var det ju alla metoder. Och det var bara de födda efter ICSI där man såg att det fanns en lite ökad risk för autism. Så man såg det som en riskfaktor. Men ICSI är ju verkligen en metod som har utvecklats något enormt. Alltså efter förfinats. Det, ja. Ja, mm. Efter det och även under den tiden. Så att när man har tittat på det här senare, och då är det för lite mindre studier, så har man inte kunnat upprepa det resultatet. Så att det här är ju liksom en studie som visade mera hur var det då när ICSI var helt nytt. Det behöver inte betyda att det är så fortfarande. Det görs ju nya studier hela tiden, men de har inte kunnat visa det här resultatet.
Nej, då kanske det skulle vara ett helt annorlunda resultat på den.
Mm, mm. Jag har också en annan liten grej som jag vill slänga in i det där, bara för, som jag inte har något svar på, men som jag bara vill slänga in som en tanke. Och det är ju så här, för det här diskuterade jag häromdagen med en kollega, det här med att utreda ett barn för misstänkt autism, att det är ju inte så att vi utreder ju inte alla, vi screenar ju inte alla barn, så det kan ju faktiskt vara så att man som förälder kanske är mer eller mindre benägen att söka barn- och ungdomspsykiatrin och önskar en utredning. Att det kan också bero på var i landet man bor, vilken skola man går i, om de initierar en utredning eller inte. Kan det vara så att IVF-föräldrar, kanske något äldre än andra föräldrar, kanske inte har så många barn, kanske bara har det här barnet, är de mer benägna att söka och be om en utredning för sitt barn eller inte?
Mm, mm.
Det här, så jag har inget svar, jag tror inte någon har det, men det är bara en tanke jag får. Är det sånt som kan avspeglas i såna här studier också? När man tittar i register bara.
Precis. Och det tror jag. Ja. Fast det är bara vad jag tror.
Ja, och jag tänkte lite så med den här australiensiska studien också, med att de här hade en högre livskvalitet. Jag vet faktiskt inte, jag kunde inte riktigt få fram det när jag läste artikeln, men
vad ingår i livskvalitet?
Ja, man får skatta sin psykologiska stress, om man hade ett positivt förhållande till sina föräldrar, om man hade en bättre ekonomi, hur det var med sociala relationer och så vidare. Det jag funderade på, IVF-barn har ju sannolikt färre syskon. behöver inte ha. Men framförallt i länder där man bekostar sin IVF själv så kanske man inte har två eller tre barn, utan man kanske då har ett barn. Är det som så att man har en högre livskvalitet om man inte har några syskon? Alltså, har vi kollat på det? Har vi mätt det?
Extra efterlängtade barn till föräldrar som kanske har, nu säger inte jag att de behöver glida in på en räkmacka för det, men mer pengar, man kanske är äldre som förstföderska eller par.
Mm.
Och kanske inte möjligheten till att få fler barn. Och det är klart att bättre, man kanske har mer tid för barnen. Alltså jag vet inte, det är bara spekulationer nu.
Alltså när man gör den här typen av studier så brukar man ju försöka att man tittar på bakgrundsfaktorer, att det ska vara så lika som möjligt. Och då kan man ju justera för föräldrars ålder, man kan justera för föräldrars ekonomi. Men jag är osäker på om man har justerat för antalet syskon. Där skulle jag vilja faktiskt gå in och kolla lite närmare på det. Jag som ensam barn, eller jag har ju halvsyskon men mycket äldre, jag som ensam barn tycker ju snarare så att livet har varit lite trist när jag växte upp för att jag inte hade syskon, men tittar man på det här så kanske det kanske är bra att inte ha syskon, jag vet inte.
Nej.
Ni hör, alltså idag vi bara kastar ur oss massa frågor, stackars det som lyssnar.
Funderingar till varför det är så här. Det vi kan konstatera det är ju att det finns ju några studier, lite forskning på det här. Och du har väl nämnt 4-5 idag.
Mm.
Några var lite magra i sitt antal och några var ju 2, någonting miljoner. Där så att det är ju lite spridning på allt och vi vet inte riktigt hur det är inkluderat. Men jag tycker ändå att det här är lite intressant att se att de inte mår sämre då än någon annan. Varför skulle de göra det? Ja, inte vet jag. Men du säger ju ändå att vi har varit där och fifflat med naturen lite grann och att det skulle då kunna spela roll i negativ bemärkelse.
Men det är ju det vi har varit rädda för, men det verkar ju inte...
Och det är väl därför man har gjort de här, och det är väl därför man fortsätter liksom. Och nu fortsätter ju den forskningen, och vi kanske ser några fler fördelar och kanske eventuellt några tyvärr nackdelar. Men så är det ju med allt. Men positiv och kontentan av det här, Rebecka, det får vi väl ändå säga att vi är glada tacksamma för våra forskare och för den tid de lägger ner på det här fina.
Absolut. Och tacksamma för dels de som kom på IVF men också de som arbetar med det och fortsätter att utveckla metoder och gör fantastiskt jobb. Och jag tänker liksom take home message från det här avsnittet var ju, hur går det för IVF-barnen? Jo tack, det går bra.
En bra slutkläm, Rebecka. Du är klok som alltid.
Tackar, tackar.
Men du, avsnittet om IVF eller provrörsbefruktning, det har vi ju som sagt pratat om tidigare. Så scrolla ner i listan och lyssna på det. Snart tillbaks, Rebecka. Tack för idag. Tack för fina studier.
Ja, tack själv.
Ni kan följa oss på Instagram @babyspodcast och som sagt, vi är tillbaka snart. Så ha det gott, hej så länge.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.